on the location of minefields in Kuwait and minefields in international waters so that we can begin operations immediately to make those areas safe. We have also made it very clear that upon the signing of a ceasefire, but not before, all coalition forces will be drawn back from Iraqi territory that we currently occupy.
But there was still the key question of what is to happen to prisoners of war. General Schwarzkopf made it clear that all those detained, which would seem to include Kuwaiti civilians taken by the Iraqis, would be given POW status, and the releases should happen quickly.
The most important point that we discussed was the immediate release of all prisoners of war. We have agreed that this release should be immediate. We have agreed that the details of this release must be worked out by the International Red Cross. But both sides have agreed that we will do everything we can to work with the Red Cross to, as rapidly as possible, determine locations and times. We have also asked that, as a token of good faith on both sides, that we have a symbolic release immediately. And I feel sure, based upon our discussions, that such a symbolic release should take place.
General Norman Schwarzkopf. Well, American satisfaction at the outcome of the Safwan ceasefire talks is likely to bolster their confidence in broader plans being worked out for new security arrangements for the region following the war with Iraq. The United
Rapport från Chile den 5 mars 1991.
I Chile har en rapport om brott mot mänskliga rättigheter som begicks under militärdiktaturens tid offentliggjorts. Den här rapporten visar på mord, tortyr och andra övergrepp, rapporterar vår Latinamerika-korrespondent.
I och med den så kallade rättig-rapporten bindar den ett år gamla demokratiska regeringen i Chile nu den förra militärledningen vid de blodiga brotten mot mänskliga rättigheter i landet. Det var militären, polisen och den hemliga polisen, direkt underställd diktatorn Augusto Pinochet, som medvetet och systematiskt genomförde brotten. Det existerade inget hot om ett internt krig, ett inbördeskrig i Chile, som de skyldiga påstår sig i rapporten. Men även om den i detalj klarlägger över 2000 fall av mord, tortyr och försvinnanden, namnger den inga skyldiga och yrkar inte på några straff. Den berättar om vänstersympatisörer som slängdes i havet från helikoptrar, om andra vars könsorgan under läkaruppsikt skars i skivor. Den fastslår också att president Salvador Allende begick självmord i Moneda-palatset i Santiago kuppdagen 1973, att hans anhängare systematiskt förföljdes och dödades. Bland dem tidigare utrikesministern Orlando Letelier genom en bilbomb i Washington. Och att den populära sångaren Victor Jara dog med händerna krossade och 40 kulor i kroppen. Rapporten konstaterar också att den hemliga polisen i Chile i den hänsynslösa jakten på misstänkta vänstermän samarbetade med liknande organisationer i Argentina, Brasilien, Paraguay och Uruguay. Nu är frågan hur de nya och fastslagna informationerna kommer att påverka arméchefen Augusto Pinochet och vad regeringen ska göra med all information. Militärdiktaturens egen amnesti för brotten mot mänskliga rättigheter ska inte ogiltigt förklaras och undersökningarna ska fortsättas och de drabbades familjer ska få ersättning. Den förre senatorn Raul Rettigs undersökningsgrupp kallas ju kommissionen för sanning och försoning. Men för bara någon dag sedan mördades på öppen gata en militärläkare som utpekas som delaktig i våldet under diktaturen. Marcus Olander, Buenos Aires.
PLO och palestinska frågan fortfarande stark, enligt dem själva, trots prestigeförlusten i Mellanösternkriget. Här är en rapport den 4 mars 1991.
Västvärldens ledare förbereder vad de hoppas ska leda till stabilitet i Mellanöstern. Och Israels ledare, liksom palestiniernas ledare, förbereder sig på vad som komma ska efter kriget i Kuwait och Irak. Och även om västvärlden dömer ut PLO som palestiniernas företrädare, i synnerhet nu efter PLOs stöd till Saddam Hussein, så är det få på de Israel-ockuperade områdena som inte stöder just PLO, rapporterar vår utsände.
Det är uppenbart att den muslimska fundamentalismen växer i Gaza och på Västbanken, men det är heller ingen tvekan om att en stor majoritet fortfarande håller PLO som sin enda legitima företrädare, och PLOs position är, enligt bland andra Saeb Berakat, palestinier, professor i statskunskap och PLO-sympatisör, oförändrad, land i utbyte mot fred. Kuwaitkriget har bara understrukit att palestinierna måste ha en egen stat, om inte riskerar Mellersta Östern att gå mot en av sina mörkaste historiska perioder.
And now, more than any time before, we do realize, we do know that the only salvation for us is to establish a state.
Jag har inte mött en enda palestinier i de ockuperade områdena som inte upprörs av hur västvärlden drog ihop den väldigaste krigsapparaten i historien för att tvinga Irak att efterleva FN-resolutionerna om att lämna Kuwait, medan samma västvärld knappt lyfter ett finger för att tvinga Israel att, också enligt FNs resolutioner, lämna de ockuperade palestinska områdena. Inte ens Sveriges roll för 2,5 år sedan undgår palestiniernas ifrågasättanden, hur den svenska regeringen bidrog i det diplomatiska spelet till att få PLO att erkänna Israel, att ge allt som krävdes av dem, medan PLO och det palestinska folket ännu inte fått någonting i gengäld. Bara undantagstillstånd, utegångsförbud och nästan svält. Palestinierna förråddes.
Who was told by all the foreign European foreign ministers, by parliamentarians from Europe.
Det israeliska Labourpartiet har de senaste dagarna diskuterat olika varianter av autonomi för de ockuperade områdena. Demilitariserat, en INF-federation med Jordanien, med Jordanfloden som en Israel-kontrollerad säkerhetszon. Men från Yitzhak Shamirs regerande Likudparti finns inga tendenser till en uppmjukning av de sedan flera år totalt fastlåsta positionerna. Att inte tala med PLO, men hålla val på Västbanken av andra ledare och sen ett slags kommunalt självstyre i utbyte mot fred för Israel med övriga arabländer. Det är just nu som stämningsläget här är svårt att se hur de här båda parterna ens ska kunna tala med varann, än mindre finna en lösning på Mellersta Östens mest avgörande konflikt. Bengt Herner, Tel Aviv.
Inbördes strider och starka motsättningar rapporteras från Irak den 5 mars 1991.
Irak bekräftar nu rapporter om att det förekommer inbördes strider. Enligt amerikanska uppgifter så ska strider ha förekommit i staden Basra mellan regeringstrogna soldater och motståndare till Saddam Husseins regim. Och sammanstötningar ska enligt samma källor ha förekommit även i andra irakiska städer.
Det var vid den sista pressbriefingen om krigsläget, eller numera vägen mot vapenvila, som Pentagons operative chef general Thomas Kelly sa att det amerikanska försvarshögkvarteret har uppgifter om oroligheter i 6 eller flera irakiska städer. Tidigare har liknande uppgifter kommit huvudsakligen från Iraks näst största stad Basra. Men nu tycks rebeller som vänder sig mot Saddam Hussein har börjat ta saken i egna händer i flera städer i Eufrats och Tigris dalgång mellan Basra och staden Al-Qut. Al-Qut ligger drygt 15 mil från Bagdad och möjligen pågår oroligheter även norr om den staden. Pentagon stöder sig i huvudsak på flygbilder. Bilderna avslöjar att stridsvagnar står vända med kanonrören mot varandra. På ena sidan är det de reguljära trupperna och på den andra sidan det republikanska gardet. Gardet verkar försvara regimen medan reguljära trupper deltar i revolten. Bränder och explosioner har förekommit. Vägspärrar har upprättats i städerna på samma sätt som irakierna gjorde under ockupationen av Kuwait. Bland olika flyktingberättelser som förmedlades igår kväll i amerikansk TV fanns vittnesmål från egyptier som tagit sig till Kuwait från den irakiska staden Nasiriyah. Egyptierna uppgav att de suttit fängslade där. De hade släppts ut av rebeller och berättade om totalt kaos i staden. I Washington finns inget som tyder på att USA skulle ha kontakter med rebellerna eller att de får stöd på något sätt. Eftersom detta förspel till ett uppror pågår i Iraks sydöstra hörn tyder mycket på att opponenterna är shia-muslimer. Just i den här delen av Irak är en majoritet av befolkningen shiiter. Även om USA tills vidare mest är åskådare till det som kan vara början till en maktkamp i Irak kan amerikanerna spela en indirekt roll. USA har hand om tiotusentals irakiska krigsfångar. De vet mer än den irakiska normalbefolkningen om det totala nederlaget. De kan, när de blir fria och kommer hem, gjuta extra olja på den protesteld som tänds. Lars-Gunnar Erlandsson, Washington.
Ytterligare exempel på begynnande revolt i Irak. 4
mars 1991.
Klockan 12 i lördags öppnades fängelseportarna plötsligt för en 27-årig Faud och hans medfångar i den irakiska residensstaden Nahariya. Hans befriare berättade att det tillhörde den shiitiska oppositionen vars ledare Sayed Bakr al-Hakim befinner sig i Iran och att det nu kontrollerade staden. Guvernören hade dödats, likaså den lokalt ansvarige för säkerhetspolisen Mohabarat och fängelsechefen samt irakiska soldater som gjort motstånd. Men andra soldater kastade sina uniformer och gick klädda civilt, uppger han. Faud hörde skottlossning och uppgifter om att Saddam Husseins elittrupper var på väg in i området. Han berättade detaljerat om sin flykt. hur han fått gå mil efter mil mot gränsen, hur han fått mat och vatten av irakiska familjer och hjälp att övernatta i en moské. Vid vissa broar och andra strategiska platser förekom kraftig skottlossning och han hjälptes vidare med båt. Han berättar att han mötte demonstrerande människor på gatorna både i Naharia och andra samhällen som ropade "Vi vill inte ha Saddam". Enligt Fauds uppfattning möter den irakiska regimen nu ett växande motstånd i södra Irak där den shiitiska befolkningen är talrik. Oppositionen stöds också av soldater som vänt sig mot regimens trupper, berättar han. Han ger bilden av ett begynnande inbördeskrig. På vissa av de platser han passerade var det inte möjligt att avgöra vilken sida som hade kontroll över läget. Han berättar om nervösa irakiska soldater vid vägspärrar utanför Basra som släpper igenom fordon utan kontroll. Om läget i själva Basra, Iraks näst största stad, har han inga detaljer. Han undvek att komma in i själva staden. Fahd arresterades för 2 månader sedan. Han utsattes både för elchocker och upprepad misshandel. Under en tid hade han fången på en polisstation i Kuwait City. I Naharia upphörde tortyren. Irak har nu släppt 1000 kuwaitiska fångar till de allierade. Dessa har ännu inte kunnat återvända hit. De får nu sin identitet kontrollerad i Saudiarabien för att man ska kunna försäkra sig om att det inte finns irakiska sabotörer bland de frisläppta kuwaitierna. Totalt beräknar myndigheterna här att det finns 10 000 kuwaitiska medborgare i fängelser i Irak. Börje Remdahl, Kuwait City.
Den 5 mars 1991. Dystert bokslut för Volvo.
Och så inrikes och Volvos bokslut för förra året som kom idag. Det blev som väntat ingen särskilt rolig läsning. Tidigare års miljardvinster har förvandlats till en förlust på närmare 300 miljoner kronor. Och idag kom också rapporter från Paris där den franska nyhetsbyrån AFP hävdade att Renault, Volvos nyblivne samarbetspartner, också kommer att redovisa en kraftig resultatförsämring. Vi hör Volvos koncernchef Christer Zetterberg.
De närmaste 2 åren som vi lever och i den här marknaden vi nu lever så kommer inte Renault-samarbetet på något sätt att rädda Volvo. Och det är viktigt att vi i Volvo inser att det är vi själva och våra egna prestationer som avgör vår lönsamhet de närmaste 1-2 åren. Så småningom kommer Renault att tillföra Volvo betydande fördelar, men det ligger rätt långt fram i tiden.
Nej, Volvo får stå på egna ben och det är lastvagnarna som ska göra det. De förlorade visserligen en tredjedel av sin tidigare vinst förra året. Men lastvagnschefen Sten Langenius, han var ändå optimist idag. De stora köparna av lastbilar har avvaktat under Mellanösternkriget. Nu behövs det ett stort antal lastbilar just till Mellanöstern och också till Tyskland, framförallt de östra delarna, sa han och trodde på en snabb vändning uppåt igen. Personbilschefen Lennart Jansson var betydligt mer försiktig. Han pekade på problemen i den största fabriken, Torslanda i Göteborg, med bland annat hög personalomsättning. Han gav Uddevalla-fabriken det här året på sig att förbättra resultatet, underförstått, annars kan det bli nedläggningsbeslut under nästa år. Men koncernchefen Christer Zetterberg radade upp mängder med förändringar till det bättre när det gäller industriklimatet i Sverige ur näringslivets synpunkt. Avregleringarna inom ekonomin, inställningen till EG, sämre sjukförmåner, lägre marginalskatter, klarare energipolitik, en förändrad syn på offentliga sektorn och det kommunala skattestoppet. Men vad det här betyder för Volvo, det går inte att fastställa. Och dessutom, Volvo ger av princip inga prognoser. Men det framgick ändå klart idag att ledningen väntar sig en snabb återhämtning för lastvagnar, men den är desto mer osäker när det gäller personbilarna.
Henrik Borgström, och som en markering av de sämre tiderna så föreslår Volvo idag en oförändrad utdelning till aktieägarna. Ja, kärva tider för Volvo, och lika kärvt är det förstås för Volvos alla underleverantörer runt om i landet. De får inte höja sina priser i år på delar till Volvo. Ekenäs Mekaniska i Småland till exempel, där vd Malte Strid nu undrar hur det ska gå.
Ja, det är svårt att säga. Jag vet det knappt.
Det blir en svår situation.
Ja, helt klart.
Den 5 mars 1991. Israel vill ta åt sig en del av äran för att det gick så bra för de allierade i Mellanösternkriget.
Och med Kuwaitkriget bakom sig så översvämmas nu Israel av olika slags hyllningar. Bland annat gäller det ett unikt brev från parlamentet till en av landets tidigare premiärministrar Menachem Begin för Israels räd mot en irakisk kärnkraftsanläggning för 10 år sedan. En attack som då fördömdes av en hel värld, men som enligt en nästan helt enig israelisk opinion idag besparade Mellersta Östern ett kärnvapenkrig.
Hyllningsbrevet till den gamle premiärministern Menachem Begin är unikt i det israeliska parlamentets, Knessets, historia. Det är undertecknat av 100 ledamöter från höger till vänster, med bara ett påtagligt undantag, Labours oppositionsledare Shimon Peres. Brevet hyllar en akt, nu exakt 10 år gammal, Israels av nästan hela världen fördömda attack mot Iraks kärnkraftsanläggning i Ostirak utanför Bagdad 1981. Attacken var Menachem Begins beslut, och nu hyllar Israel modet, visdomen och förutseendet bakom det beslutet. Det är en idag nästan enhällig israelisk åsikt att om den attacken inte utförts hade Irak haft kärnvapen, en bedömning som också delas exempelvis av det internationellt erkända Jaffa-institutet för strategiska studier, och då hade det nu avslutade kriget mot Irak möjligen sett väsentligt annorlunda ut, och sannolikt också Mellersta Östern, Israel inkluderad. Då hade de irakiska missilerna, enligt exempelvis Jerusalem Post idag, gett Israel dess Armageddon. Sverige tillhörde den gången den nästan enhälliga internationella opinion som fördömde den israeliska attacken, som enligt den svenska regeringen och den dåvarande utrikesministern Ullsten inte under några omständigheter kunde rättfärdigas, som var ett klart brott mot internationell rätt. USA, trots att man hade Reagan som Israelvänlig president, införde till och med sanktioner mot Israel och vägrade leverera stridsflygplan som avtalat, och det var nära att Israel hade blivit offer för också mer omfattande internationella sanktioner. Den här händelsen är ett av många exempel som Israel nu, när efterkrigstidens diplomatiska aktiviteter med bland annat ökat internationellt tryck mot Israel att lämna de ockuperade palestinska områdena, använder som motvapen. Att historien lär att det alltid är västvärlden som inte förstår Mellersta Östern och än mindre arabvärlden, och att det Israel gör för det mesta är rätt. Att det som är västvärlden är så kallad konventionell visdom, i Mellersta Österns verklighet ofta är en grov felbedömning. Bengt Terner, Tel Aviv.
En rapport från Indien den 7 mars 1991 berättar om en regeringskris igen.
Så till den indiska regeringskrisen. Redan om 2 månader måste det sannolikt bli ett nyval i Indien. Och den politiska strukturen är kaotisk, rapporterar vår Asienkorrespondent.
Just nu samlas de 500 riksdagsmännen i Lok Sabha, som Indiens parlament i huvudstaden New Delhi heter, och de kan skåda hur deras land gjort sig av med sin tredje premiärminister på 16 månader. Först röstade i november 1989 väljarna bort Rajiv Gandhi på grund av Boforsmutorna. Sen fälldes i november i fjol VP Singh på grund av splittring och intriger inom det egna partiet, och igår lämnade Chandra Shekhar in sin avskedsansökan sedan det parti som under ett år förbundit sig att ge honom sitt tysta stöd, Gandhis Congress I, börjat bojkotta parlamentets möten. Alla partier, utom ett hindu-religiöst fundamentalistiskt parti, vill egentligen undvika ett nyval. Ett val, tror man, kommer att understryka sönderslitningsprocessen av landet. Det slits sönder av religionsstrider och kastmotsättningar och regionala krig. Den indiske presidenten gav igår kväll ledaren för det största partiet, Gandhi, chansen att bilda en ny regering. Men Gandhi har just avböjt. Han misslyckades att samla ihop tillräckligt många avfällingar från de andra partierna för att få ihop en majoritet. Och då förefaller president Venka Tamaran inte ha någon annan möjlighet än att upplösa parlamentet och utlysa nyval. Det är det parlamentsledamöterna nu väntar på. Tidningarna i ett land med både fri och sällsynt bitsk press är idag ursinniga på landets, jag citerar, egotrippade och pimpinetta politiska stjärnor. Den genomgående kritiken mot dem är att de handlar lättsinnigt och av egen nytta. Val i Indien brukar hållas när det tropiska landet är någorlunda svalt och då monsunregnen inte sköljer ner. Inte i november, december eller januari. Men så länge kan landet inte vara utan styre. I New Delhi antas det nu på morgonen att valet med 400 miljoner röstberättigade kommer snarast, troligen i maj. Staffan Heimersson, Hongkong.
Massflykten från Albanien fortsätter. Här är rapporten 7 mars 1991.
Massflykten från Albanien fortsätter. 6 000 albaner väntar på att få komma i land i Italien. Och enligt uppgifter i Jugoslavien kommer Albanien att tillåta 25 000 albanska serber och montenegriner att lämna landet. Här är vår Östeuropa-korrespondent.
Ute på redden utanför den italienska hamnstaden Brindisi ligger två fraktfartyg packade med uppskattningsvis 6 000 albaner och väntar på att få komma i land. De lokala myndigheterna i den lilla hamnstaden säger att de inte tillåter fartygen att komma i hamn förrän regeringen i Rom har beslutat hur flyktingfrågan ska lösas. Den italienska regeringen samlas idag för ett extra krismöte för att diskutera vad landet ska göra med de 10 000 flyktingar som de senaste veckorna kommit från Albanien. En huvudfråga är huruvida de albanska flyktingarna ska betraktas som politiska eller ekonomiska flyktingar. Mycket talar för att albanerna får politisk flyktingstatus, men att många av dem vill vidare till exempel Tyskland, där det redan finns en stor albansk koloni. Enligt uppgifter ingriper inte den albanska polisen för att försöka stoppa båtflyktingarna. Igår däremot sköt albansk polis varningsskott för att skingra folkmassor som samlats utanför de utländska ambassaderna i Tirana. Också vid den albanska gränsen mot Jugoslavien sköt gränsvakter varningsskott i luften för att försöka stoppa mellan 1000 och 1500 albanska medborgare när de flydde över gränsen till Jugoslavien. De här albanska flyktingarna är av serbisk eller montenegrinsk härkomst och uppger för den jugoslaviska nyhetsbyrån Tanjug att de förvägras sina etniska och kulturella rättigheter i Albanien. Enligt en obekräftad uppgift från Montenegro, alltså den jugoslaviska republik som gränsar till Albanien, har Albanien tillåtit att låta 25 000 albanienserber och albanienmontenegriner att lämna Albanien. Vad vi upplever nu är den tredje stora flyktingvågen från Albanien inom loppet av knappt ett år. I juli i fjol tilläts flera tusen albaner som ockuperat utländska ambassader i Tirana att lämna landet. 3 000 av dem är nu bosatta i Tyskland. Den andra stora flyktingvågen kom i december då 11 000 albaner flydde till Grekland, men 7 000 albaner kom att skickas tillbaka eller återvände frivilligt, även om graden av frivillighet ifrågasätts. och nu alltså den tredje stora flyktingvågen. Albaniens president Ramiz Alia har visserligen utlovat fria val den sista mars, men tiotusentals albaner sätter tydligen föga tilltro till det valet och flyr nu utomlands, eller om man så vill röstar istället med fötterna. Kjell Albin Abrahamsson, Wien.
Under nedtrappningen av spänningen bland gulfländerna som var med i kriget, Mellanösternkriget, så planerar USA att hjälpa till med eventuellt någon övervakningsstyrka. Ett kontroversiellt ämne, framförallt från Irans sida sett. Här är en rapport i alla fall den 7 mars 1991.
USAs president höll i natt ett känsloladdat tal inför den amerikanska kongressen med anledning av att kriget vid Persiska viken är slut. Och han sa att det måste bli ett slut på den arabisk-israeliska konflikten.
This principle must be elaborated to provide for Israel's security and recognition and at the same time for legitimate Palestinian political rights. Anything else would fail the twin tests of fairness and security. The time has come to put an end to Arab-Israeli conflict.
Det är dags att garantera Israels säkerhet, att ge Israel erkännande, samtidigt som palestiniernas rättigheter erkänns. Det är dags att sätta punkt för konflikten mellan Israel och arabländerna, så sa president George Bush i det segertal han höll i den amerikanska kongressen i natt. Han sa inget om någon internationell konferens, men han manade till diplomatiska initiativ. Talet var främst triumfatorns segervissa hyllning av sina styrkor. Det var också en hyllning till den allians som kunnat enas mot Irak och som kunnat betvinga ondsint aggression, personifierad av Saddam Hussein. Saddam Hussein vandrar nu omkring i ruinerna i sitt land efter att ha förstört det för sig själv, sa president Bush. Saddam Hussein och kretsen kring honom ska ställas till svars för sina gärningar, sa president Bush, men han sa inte på vilket sätt detta ska ske. President Bush sa att USA inte avser att basera markstyrkor i konfliktområdet. Däremot ämnar USA spela en viktig roll för områdets fortsatta säkerhet, sa han. Flottstyrkor ska finnas i Persiska vikens farvatten. USA ska delta i gemensamma militära övningar. Bush sa också att vapenspridningen till området ska kontrolleras. Ingen nation ska på nytt kunna beväpna sig som Irak gjorde. Bush närmade sig inrikespolitiken i USA genom att ta avstamp från framgångarna i markkriget mot Irak.
If our forces could win the ground war in 100 hours, then surely the Congress can pass this legislation in 100 days.
Om det tog 100 timmar att vinna markkriget, ska det väl gå på 100 dagar för kongressen att enas om de lagförslag som finns, sa Bush. De första amerikanska soldaterna från kriget börjar sin hemresa nu på morgonen svensk tid. Det blir symboliska styrkor till att börja med. Ungefär ett halvår tar det innan huvuddelen av 537 000 amerikanska soldater är hemma från kriget igen. Lars-Gunnar Erlandsson, Washington.
7 mars 1991. Sovjetgeneral erkänner nedskjutningen av den svenska DC-3:an i juni månad 1952.
Ja, idag kommer alltså nya uppgifter om den svenska DC-3:an som försvann för nästan 40 år sedan över Östersjön. En sovjetisk general berättar i Svenska Dagbladet vad som egentligen hände med planet som försvann den 13 juni 1952.
Det är en mycket talför sovjetgeneral som i intervjun, som är gjord av en sovjetisk journalist, berättar vad som egentligen hände med det flygplan och de 8 besättningsmän vars öde varit okänt i snart 4 årtionden. Det var jag som gav orden om att skjuta ner svenskarna, berättar Fjodor Ivanovich Chinkarenko, på 40-talet överste med uppgift att hindra amerikansk spaning över Baltikum. I intervjun berättar Chinkarenko om hur KGB meddelade honom att amerikanerna hade hjälp av Sverige, som enligt den sovjetiska underrättelsetjänsten utförde spaning efter radaranläggningar åt USA. KGBs information om svenska förehavanden var enligt Chinkarenko så detaljerad att man till och med visste när den svenska flygvapenchefen var ute och flög och vart hans färd gick någonstans. När den svenska DC-3:an dök upp utbröt diskussion om man skulle tvinga ner eller skjuta ner planet. Chinkarenko berättar att han på grund av upprepade provokationer och kränkningar av sovjetiskt luftrum beslöt att gå på den hårda linjen och berättar hur en av hans flygare sköt ner planet och följde efter det, allt medan det brinnande störtade nordost om Gotland den 13 juni 1952. I den mycket utförliga intervjun berättar Chinkarenko också om det diplomatiska spelet mellan Sverige och Sovjet efter det att DC-3:an rapporterats försvunnen. Han påstår bland annat att åtminstone den svenska militären från början visste vad som egentligen hänt, även om det officiella Sverige skrev noter till Moskva om den försvunna DC-3:an. General Chinkarenkos uppgifter bekräftas för Svenska Dagbladet av Nikolaj Neylands, ledamot i Högsta Sovjet och tidigare bland annat den sovjetiska nyhetsbyrån APNs Stockholmschef.
Agneta Furvik rapporterade.
Roger Elmeberg, som är son till en av de försvunna flygarna på planet, tror inte riktigt på generalens berättelse.
Den bästa sanningen, så att säga, både för den svenska regeringen och den sovjetiska regeringen, det är ju att planet blev nedskjutet och ligger i Östersjön. Och det kan man ju alltså undersöka och få bekräftat. Det obehagliga och svåra, det är att om planet till exempel tvingades landa på sovjetisk sida eller plockades upp delar och besättningen, det gör att det är en mycket känsligare historia, en känsligare affär att gå vidare på. Och,
men du tror ni mer på en sån version alltså?
De uppgifter och det jag har sett kring fakta kring den här, det här med att ett brinnande DC-3 skulle hamna där, det stämmer inte riktigt med det vi vet hittills i alla fall. Men jag menar, det går aldrig att utesluta att det här är sanningen. Men jag menar, är detta sanningen, så är det väldigt lätt, vågar jag påstå, att kontrollera den sanningen om man lägger ner lite energi.
Roger Elmeberg tror alltså att den sovjetiske generalens berättelse är förenklad. Han tror inte att sovjetiska myndigheter skulle låta ett nedskjutet spionplan fullt med avancerad signalspaningsutrustning bara försvinna ner i djupet. Det sovjetiska intresset för planet måste ha varit större än så. Ekot har också talat med andra anhöriga till de 8 besättningsmännen som försvann över Östersjön. Ingen av de anhöriga vill låta sig intervjuas. Det snart 40 år gamla mysteriet är fortfarande mycket plågsamt. Men samtliga delar Roger Elmebergs åsikt. Den sovjetiska generalens berättelse innehåller inte hela sanningen. Och samtliga kräver nu att svenska UD berättar vad som hände de 8 flygarna. Roger Elmeberg igen.
Jag tycker svenska regeringen ska agera fort, både på den här sidan Östersjön och gentemot Sovjet. Man ska ta reda på fakta, man ska be att få träffa och förhöra olika människor, och man ska även på svensk sida ta fram precis allt som är möjligt att ta fram. Ta fram de människor framförallt också som fortfarande lever och i viss mån har tystnadsplikt. Och vill man inte få dem att prata offentligt, så går det att, vi känner ju till både konstitutionsutskottsförhör och liknande, att det kan ske bakom lyckta dörrar. Men jag tror alltså att för första gången då på 39 år så är det möjligt faktiskt att ganska fort komma fram till sanningen.
Roger Elmeberg, son till en av de försvunna flygarna, intervjuad av Lasse Johansson. Det var den 13 juni 1952 som DC-3:an försvann över Östersjön. Och så här lät det i Dagens Ekos sändning dagen därpå.
Spaningarna efter det utanför Gotland försvunna flygplanet har pågått utan avbrott i över ett dygn och pågår alltjämt med oförminskad intensitet. Major Karlsson i flygvapnet lämnar här några upplysningar om de principer efter vilka spaningsarbetet bedrivs.
När man ska söka efter ett försvunnet flygplan
utgår man naturligtvis från den punkt över vilken flygplanet sist...
Dagens Eko, dagen efter det att den svenska DC-3 försvann över Östersjön. En vecka senare, den 22 juni, talar den socialdemokratiske försvarsministern Torsten Nilsson i Falkenbergs Folkets Park. Det är en allvarstyngd försvarsminister som inför ett sommarklätt auditorium i ett soldränkt Falkenberg tar upp den ökande spänningen i världen. Han talar om att den brutala verkligheten med ens ryckt nära in på våra knutar. Och Torsten Nilsson börjar med nedskjutningen av Catalina-planet 3 dagar efter DC-3:ans försvinnande.
Nedskjutningen av Catalina-planet har förklarligt nog upprört den svenska allmänheten. Svenska regeringen har i sina framställningar till den ryska regeringen redogjort för vad som har hänt. Ytterst noggranna undersökningar har legat till grund för dessa framställningar. Det är känt att det nedskjutna planet icke var bestyckat. De svenska Catalina-planen är obeväpnade. De är importerade obeväpnade och har icke beväpnats av oss. De har till och med ombyggt så att det är omöjligt att ens tillfälligt utrusta dem med beväpning. Påståendet att det svenska planet skulle ha öppnat eld faller sålunda på sin egen orimlighet.
Och försvarsminister Torsten Nilsson slår fast att nedskjutningen av Catalina skett över internationellt vatten. Och sen berättar han för åhörarna i Folkets Park i Falkenberg om vad man vet om DC-3:ans öde.
Sedan nu föremål påträffats ifrån den saknade DC-3:an har en av experter verkställd undersökning visat att även detta flygplan utsatts för våldshandling. Det har beskjutits före störtningen och därmed har en tidigare ruvande misstanke bekräftats. Den svenska regeringen har omedelbart vidtagit åtgärder för att bringa klarhet även över denna händelse. Och den kommer att fullfölja sina strävanden här utinne.
Dåvarande försvarsministern, socialdemokraten Torsten Nilsson i ett tal den 22 juni 1952. Reporter var Jonas Björk.
Mars 1991. Förtvivlad situation för det upproriska i södra Irak.
Det kommer allt fler rapporter om den förtvivlade situationen som råder för människorna i Irak. Den brittiska tidningen Independent har haft flera reportrar i landet och deras rapporter vittnar om att det råder totalt kaos.
En av tidningens reportrar tog sig in i Basra ifrån Iran och blev vittne till hur det republikanska gardet tog itu med upproret. Saddams stridsvagnar krossade lätt barrikaderna på de smala gatorna och medan trupperna tog över stadens förorter uppmanades rebellerna att kapitulera via stora högtalare. Små enheter av shia-muslimska upprorsmän försökte förgäves göra motstånd men de tvingades alla att ge upp eller fly. De hade gott om ammunition men kalibern passade inte rebellernas gevär. Det republikanska gardet försökte stänga in sina motståndare och enda flyktvägen var tillbaka in i Iran över floden Eufrat. Tillbaka i Iran uttryckte rebellerna sin stora besvikelse över att de inte hade fått något som helst stöd av de allierade styrkorna. En annan reporter har besökt staden Nasiriyah där rebellerna igår hade full kontroll. Upprorsledaren hade tagit över stadshuset där han satt omgiven av sina livvakter. Bilder på Saddam Hussein hade slagit sönder och ersatts med stora planscher föreställande Ayatollah Khomeini. Independence utsände tror att det rör sig om en fattig revolt. Samtliga rebeller var dåligt klädda, orakade och bråkade hela tiden med varandra, noterar han. Reportern har följt med amerikanska trupper som haft posteringar i södra Irak. Det finns ingen el och bristen på vatten och mat har lett till undernäring och dysenteri. Överallt finns rester av utbrända eller övergivna bilar. I staden Nasrias utkant har två långtradare med frysrum innehållande flera hundra döda soldater övergivits. Över hela södra Irak rör sig stora skaror av flyktingar till synes utan mål. Det är irakiska desertörer och Kuwait ser det som är på väg hem ifrån fångenskapen. Men där finns också palestinier och beduiner som inte får komma tillbaka till Kuwait. I ett amerikanskt läger övernattade 1200 människor, många med svåra skador. Barn har dött i de här lägren på grund av utmattning. Reporten har också besökt den heliga staden Ur och sett hur amerikanerna systematiskt förstör militärfordon och ammunitionslager. Och han har sett förödelsen vid ett militärt flygfält som har träffats av de allierades bomber. Han räknade till sammanlagt 28 MiG-plan, en del sönderbrutna, andra så utbrända att de hade smält ihop till högar. Anders Lindqvist i London.